Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej, varmt välkommen till avsnitt 197 i Karriärpodden. Den här veckan gästas jag av Karin Svensson som är Executive Vice President People and Change på Tele2. Karin har en bakgrund som konsult med många år på Accenture i ryggen, som partner och i roller som nordisk HR-direktör och human capital lead. Hon var efter det egenföretagare i flera år, där hon hade olika uppdrag som interimschef och ledde stora organisations- och förändringsprojekt inom HR. Det var också under den här perioden som Karin tillsammans med Annika Thunberg skrev boken Rätt ledare, bättre resultat – om att lyckas med ledarförsörjning. När det sammanslagna bolagen Tele2 och Comhem behövde en riktigt skarp HR-direktör som kunde driva integrationsprojektet och bygga en gemensam kultur, då rekryterade man Karin, som då blev ensam kvinna i den dåvarande koncernledningen. Sen dess har Karin aktivt drivit frågan tillsammans med sitt team om att öka andelen kvinnor på alla nivåer i företaget. Tele2 har nu över 25% kvinnor på både exekutiv och seniorledningsnivå och rankades högst bland OMX 30-bolagen för sitt jämställdhetsarbete i våras. Det här är ett samtal om ledarskap och hur man kan jobba strategiskt för att uppnå jämställdhet. Men också ett samtal om att göra karriär inom ett globalt managementkonsultföretag och om att vara van att vara ensam kvinna bland män. Och hur man kan använda rondellen som metafor för sin karriärplanering. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att vi får fortsätta sända Karriärpodden och lyfta fram fler förebilder. Här kommer nu avsnitt 197 med min gäst Karin Svensson. Jag heter Eva Ekedal. Karin Svensson, välkommen till Karriärpodden.
Tack ska du ha, Eva.
Nu är du äntligen här.
Ja.
Säger jag som faktiskt har tjatat på dig under en längre tid faktiskt. Att när kommer du, när kommer du?
Ja, jag har försökt ligga lågt och undvika det här. Det är inte riktigt mitt bästa format.
Nej.
Att vara med i den här typen av sändningar helt enkelt.
Det ska vi se om det verkligen är så. För nu ska vi ha ett härligt samtal om dig och vem du är och hur din karriär har utvecklats och livet i stort. Och vad som är viktigt på riktigt tänkte jag att vi skulle prata om också.
Verkligen.
För det är ju liksom inte så ofta man gör det.
Nej, inte på det här sättet.
Nej, inte med mikrofoner framför sig.
Nej.
Ja, nej, men varför har du varit så svårflörtad då?
Nej, jag är väl inte riktigt bekväm, varken framför mikrofon eller kamera egentligen. Och det är klart att jag behöver ju göra det i mitt jobb. Och ganska ofta dessutom. Men det är ingenting så. Det finns ju de som verkligen njuter av att stå på scen. Mm. Jag har både en man och tre barn som alla älskar att stå på scen. Mm. En dotter som sa när hon var 11, man får inte vara blyg, då får man inga solon. och det är väl inte riktigt jag helt enkelt. I alla fall inte med åren.
Det är intressant det där. Mm. Då blir man genast nyfiken på hur det har varit när du var liten. Och vem du var från allra första början.
Ja, men jag tror egentligen att som barn så var jag ju otroligt påig och ganska överaktiv, tror jag nog att mina föräldrar tyckte. Och kanske mycket mera synas och höras än vad jag vill idag. Så det är väl kanske den här åldern tar ut sin rätt när det gäller att liksom få lite självinsikt på vad man är bättre eller sämre på. Som barn var jag nog otroligt mån om att synas och höras och vara med överallt. Så att, ja.
Men är inte det där ganska fascinerande hur vi lägger på en massa liksom filter sen om vad som är bra och rätt och fel, eller om man är bra på något eller inte och sådär? Men från början är man ju ganska faktiskt...
Obekymrad. Ja, precis. Helt obekymrad. Så att jag tror att det var den här barnets bekymmerslösa, se mig, hör mig, jag är toppen helt enkelt. Mm. Och också tror jag en ganska stor del av tävlingsmänniska där bakom faktiskt, som gjorde att... jag gillade helt enkelt att synas, jag gillade att tävla, höll på med mycket idrott. Och tävlade idrott både i simning och pingis och basket under hela min uppväxt. Det tror jag i och för sig också var för att jag var väldigt aktiv som barn, så jag tror att mina föräldrar tyckte det var ett bra sätt att jag fick liksom utlopp för det på liksom olika former av idrott före, efter skolan och matcher på helgerna, så att jag var riktigt trött.
Mycket energi där.
Mycket energi och började skolan ett år tidigare just av samma anledning, att jag tröttnade på dagis helt enkelt. De kunde inte sysselsätta mig.
Var det för att du var så här jätteduktig redan från början att läsa och skriva?
Jag tror snarare otålig, liksom, snarare än att det kanske var liksom de akademiska meriterna då som sexåring, men det var verkligen snarare det här att jag behövde hela tiden framåt och sysselsättning, så det var nog ganska tydligt.
Är det så fortfarande?
Ja, men jag tror faktiskt det. Inte så liksom planerat, liksom. Livet har inte varit liksom utstakat eller att jag haft ett tydligt mål och syfte med allting, utan jag är nog mer så här otålig, vill framåt. Framåt människa brukar jag säga. Jag är inte nostalgisk, jag är inte speciellt så där ser bakåt, utan jag vill liksom
framåt. Och hur ska det här gå då? Det är det man gör här. Nej, ja, man ser först, jag brukar säga så här, apropå det här med att titta tillbaka, att man behöver ibland ta en titt bakåt och ta fart bakifrån för att komma framåt. Men så det kan du få göra nu då, tänker jag, med mig här. Men alltså om vi sneglar lite kort in i din uppväxt, vad är det vi hittar mer då än den här energiska tävlingsinriktade Karin?
Nej, men en väldigt självständig person, och så måste jag säga att jag har förmånen att ha föräldrar som verkligen har stöttat det här att våga göra saker hela tiden. Jag var på språkresa som 13-åring, jag fick tågluffa genom Europa med min syster som då var 18. Och var i USA ett år, och då var jag 16 när jag åkte dit ett år, och det är klart att det var ju långt före internet och mobiltelefoner, så där var man ju verkligen ensam ett helt år. Så att både då att viljan att göra de här sakerna och drivet och ta tag i det och verkligen komma iväg, det tror jag är den här självständigheten, att vilja liksom testa och våga göra saker, men också ett enormt stöd hemifrån från föräldrarna. Och de gör samma sak med sina barnbarn nu. Och stöttar hela tiden att man ska våga, man ska prova, man ska inte vara rädd liksom att ta de här stegen ut. Och det har jag verkligen lärt mig, och jag gillar ju självständiga, och jag försöker fostra våra barn till att bli så självständiga som möjligt. För jag älskar när man ser att de testar saker som jag kanske inte har testat eller som jag absolut inte skulle kunna. Och så det tror jag har fått
så
med mig som barn.
Självständigheten. Och jag läste alldeles nyss hörde en ny studie som hade kommit där de hade kommit fram till att det var så otroligt mycket som man har blivit präglat av genetiken, mycket mer än det här arv och miljö liksom, att jag vet inte om du hörde det, men det var så här det var bara 5% som de här forskarna hävdade var miljön.
Var miljön, ja.
Mm. Vad säger du om det? Om man tänker på dig och dina genetiska drag då, vad liksom...
Svårt.
Vad är det du har med dig ifrån dina föräldrar där då?
Nej, men jag tror att även mina föräldrar har också på något sätt rört sig utanför, liksom hela tiden förflyttat sig på något sätt, tror jag. Vilket gör också att jag har känt att man gör de här förflyttningarna. Man flyttar från den trygga orten. Båda föräldrarna är nere från Västergötland och Halland, flyttade till Stockholm. Var ju inte en uppenbar flytt då på den tiden, blev kvar. Så att jag tror just den här att... testa nya saker och våga. Det har jag nog fått med mig på något sätt därifrån. Och tryggheten i att jag kan.
Mm. Var är du i syskonskaran då?
Mellanbarn.
Mm. Okej. Okay. Mm.
Så definitivt. Och kanske liksom den som var stökigast och mest besvärlig, får man nog säga.
Ja, just det.
En stora syster som har varit... The Rock och fortsatt är liksom det. Och sen en lilla syster som är bara ett år yngre, som var den söta och den här glada och fortfarande den som verkligen skojar upp hela våran familj. Vi har en jättestark familj fortfarande och umgås otroligt mycket. Mm. Vi har våra, vad vi kallar, kvartalskalas. Mm. Vi insåg vi liksom med mamma och pappa, två systrar respektive, alla har 3 barn var.
Oj,
så blev
Gud.
Det många födelsedagskalas på ett år, ja. 17 stycken. Mm. Och nu kommer det dessutom respektive in till barnbarnen i det här fallet då. Så då kör vi ett kalas per kvartal, där alla
härligt.
Som har fyllt i det kvartalet. Och det här är något som alla i vår familj bokar in i kalendern. Man vill inte missa det, det är liksom, då är det party.
Mm, vad härligt.
Ja.
Om vi börjar med, liksom, vad tänkte du från början att du skulle gå för väg? Var det tydligt eller att det skulle bli den här konsultkarriären som du blev till att börja med?
Nej, men det är väl lite tillbaka till min personlighet. Att jag inte liksom riktigt så där planerar långt i förväg eller har en utstakad väg. Utan snarare hoppa på möjligheter. Och egentligen från början så var det utbildningsmässigt att det blev civilekonom. Jag hade skrivit min uppsats i Zimbabwe och kom tillbaka.
Zimbabwe? Det här måste du berätta. Va?
Ja, det var faktiskt fantastiskt. Som en sista del på examensuppsatsen då, så sökte jag ett SIDA-stipendium, Minor Field Studies. Vilket här var 1988. Det var 50 000 kronor. Det var oerhört mycket pengar. Och med ett uppdrag att då åka till Zimbabwe och skriva en uppsats. I det här fallet för ett företag då, Nitro Nobel, som fanns på plats. Så att jag hade liksom en uppsatsidé som jag åkte ner med. Så att jag var nästan 3 månader i Zimbabwe för att skriva den här uppsatsen. Men,
själv?
Själv.
Wow.
Så det var ju liksom en enorm utmaning att som ensam kvinna, oerhört mycket förmaningar från SIDA om vad man fick och inte fick göra som ensam kvinna i Zimbabwe, vad man kunde och inte kunde äta. Så att man åkte ju ner med en klump i magen att hur ska det här gå? Blev mött av... första ambassadsekreteraren på flygplatsen. De körde mig till ett litet hotell och första natten då så... det var inte ett jättebra hotell i ärlighetens namn. Med fullt av småkryp överallt. Jag hade lite svårt att sova första natten och tänkte då... vad gör jag här?
Mm.
Vad fick mig att, så att säga, välja den här vägen?
Så att, det var inte så glamoröst liksom. Hur gammal var du då?
Ja, vad var jag då? 88, jag är född 65. Så att, nej, men det var ju sista året på gymnasiet, så jag var ju fortfarande ung vuxen, absolut. Men, nej, men så det var ju så här i efterhand, en helt underbar resa. Fantastisk upplevelse. Oerhört utmanande att själv behöva hela tiden... för det var några saker som hände där ganska snabbt inpå. Det första var att uppsatsen som jag skulle skriva för Nitro Nobel, när jag kom ner så sa de... du kan inte göra den här uppsatsen. Vi har otroligt känsliga förhandlingar på gång. Vi kan inte ha någon som kommer och ställer frågor. Mm-hmm. Så plötsligt på plats då så var jag ju tvungen att helt tänka om vad ska jag nu skriva om och komma på med en helt... Då hade jag ju ändå preppat för en uppsatsidé.
Ja.
Och så behövde jag då helt och hållet skriva om eller komma på en helt nytt tema. Så att i slutändan blev det en uppsats om den utländska investeringsprocessen i Zimbabwe. Ja. Hur den går till och som en guide i slutändan för svenska företag som skulle vilja investera i Zimbabwe. Hur går man tillväga? Vad behöver man? Vilka myndigheter måste man vara i kontakt med? Vilka tillstånd måste man ha?
Okay. Hur ser ägarbilden ut? Men det var inte tänkt så från början.
Det var absolut inte tänkt så från början. Uh-huh. Så det var den ena då.
Uh-huh.
Och den andra som också var inte så roligt då, men en rolig anekdot nu.
Mm.
Det var ju egentligen att första dagen så gick jag på stan i Harare. Det här var alltså dagen efter min första natt på plats.
Bland små kryp.
Efter alla små krypen så gick jag på stan. Och då var det ju det här att man kunde inte äta allting. Så att det var ju för det första bara söka efter vad vågar jag äta? Mm. Eftersom Sida hade varit så liksom, måna. Och till slut så tänkte jag så här, men det här går ju inte. Jag får ju bara äta något och se hur det går. Och sen,
jag är hungrig
så,
nu.
Ja, precis. Jag är hungrig. Så jag tänkte, det här får bära eller brista. Mm. Jag bara äter någonting nu. Det på något sätt kan jag inte liksom gå och tänka så här. Då kommer jag aldrig det här gå. Men det som då hände den här dagen var att jag tog ett foto på en gågata och plötsligt är jag omringad av civilklädd polis.
Mm.
Som arresterar mig på öppen gata och ska liksom i princip sätta handklovar och lite chockartat måste jag ärligt ens namn säga. Visar sig att det jag då är anklagad för när vi kommer till polisstationen är att vara en potentiellt sydafrikansk spion. För jag har då fotat tydligen någon form av officiell byggnad som jag naturligtvis inte hade en aning om fanns
hus,
där.
Tänkte du,
det var en gågata.
Ja.
Så att jag blev inlåst i 8 timmar utan att få ta någon som helst kontakt med någon eller ambassad eller någonting. Så att det var absolut inte roligt då.
Oj.
Men blev släppt till slut. Och
behövde du ta kontakt med ambassaden? Eller?
Ja, jag gjorde ju det. Och i slutändan så fick jag faktiskt en personlig ursäkt av Zimbabwes turistminister för det inträffade.
Mm-hmm.
Men så det är en rolig anekdot nu. Det var en upplevelse. Det var inte jättekul att sitta inlåst i 8 timmar och inte riktigt veta.
Nej.
Och det här var första dagen naturligtvis.
Och det är så här, en av de första resorna man gör själv.
Helt själv, ja, precis. Så att,
vilken grej.
Men i slutändan, summa summarum, var det ju en fantastisk resa. Och just det här att behöva lita på sig själv. Mm. Behöva ta alla initiativ själv. Behöva skapa kontakterna själv.
Mm.
Det var en bra otroligt
skola i självständighet.
Och liksom att vissa dagar så kunde man verkligen liksom deppa ihop.
Mm.
Men då fick man ta sig i kragen och...
viktig liksom lärdom låter det som i ditt liv också.
Ja.
Okej. Jaha, men vad tänkte du sen då att du skulle bli?
Ja, för då kom jag tillbaka och...
Vill du börja jobba på Sida? Var det någon dröm liksom?
Nej, men det var jag faktiskt inne på ett tag. Men ja, då såg jag en annons om Accenture att de sökte... Det var ju nästan som en lite grann, mycket utbildning, mycket internationell. De lockade mycket med det här med liksom att man kommer in, man får en utbildning, man fortsätter med liksom mycket internationella kontakter.
Mm.
Sökte det jobbet och fick det jobbet. Jag har ju förstått så här i efterhand, det här kanske man inte ska säga. Men när jag efter mina 5 år blev en av de då yngsta managerna, då hade vi en, vad vi kallar en årlig, så att säga... dinner dance, där även respektive var med. Och då hörde det alltid till saket att det året som var yngst manager fick hålla tacktalet efter middagen. Och det fick jag då förmånen att göra. Och inför det tacktalet då så tänkte jag nu, då kom jag faktiskt inte ihåg alla som hade intervjuat mig. Så jag tänkte jag måste bara gå tillbaka och se vilka det var som intervjuade mig då för 5 år sedan.
När du blev
när jag blev då anställd.
Uh-huh.
Så jag hittade, hittade då vilka som hade intervjuat. Och då var ju min personliga fil och där låg ju alla papper. Men då inser jag också att jag kanske inte riktigt hade valt helt och hållet på mina meriter. För någon hade skrivit då att is she gonna be the pretty girl we hired this year? Så det var ju en ganska liksom aha-upplevelse då när man läser det. Då blir man ju ganska...
Vilken grej.
Eller hur? Ah. Så att, men då valde jag faktiskt att säga det i talet. på något sätt, lite grann för att säga att men nu står jag här. Så jag har ju på något sätt ändå lyckats ta mig hit. Och blev ju kvar 21 år på Accenture och blev ju också partner och delägare. Så att... Ah. Så att det kanske man får komma ihåg att ja,
så var det då.
Så var det då. Mm,
till och med alltså stod i filen.
Det stod liksom. Det står någonstans i min personliga
GDPR fanns inte på den tiden.
Nej. Och jag hade ju aldrig sett det om jag inte hade så att säga gått tillbaka och tittat så att säga, men jag valde faktiskt att säga det i mitt tal som en liten så bara för att
bra visa. Gjort alltså. Undrar vad den tänkte som hade skrivit det här.
Ja, han kom fram efteråt.
Okej.
Ja, och tyckte att det var ett väldigt bra tal, så det var ju kul.
Ja, men du, det är ju en fantastisk konsultkarriär där då som vi måste såklart dyka ner lite grann i. För du bytte ju roller under den här resan också.
Absolut.
Och provade olika grejer inom konsultsfären där.
Ja, och det är ju tillbaka till det här lite grann ibland. Det som har varit tuffast i livet blir ju också tillbaka till det som kan, ibland blir absolut det bästa och det man verkligen har utvecklats mest med. Och Accenture var ju verkligen en sån tid. Det är en otroligt hård skola. Det är en otroligt komplexa projekt. Enorm arbetsbelastning. Och många gånger som man tänker att det här går inte. Mm. Jag klarar inte det här.
Så alla de här skrönorna om vad man tror, så här, jobbar 24-7 i de här bolagen.
Ja, men delvis måste man ändå säga. Under den här tiden var det ju definitivt så att vi jobbade oerhört hårt. På det första projektet jobbade vi till och med skift under en period. Men det här är ju väldigt länge sedan. Jag började 89, så det har hänt oerhört mycket naturligtvis.
De har fått in lite hållbart arbetsliv där också.
Absolut, absolut. Så att nu pratar vi ju anekdoter från den tiden. Men med det sagt så är det ju ändå en fantastisk... Spelplanen är ändå väldigt tydlig. Så att vilket jag tycker är jättebra och någonting som jag verkligen har tagit med mig också. Att så länge man gör spelreglerna klara så kan man ju välja om man vill vara med och spela det spelet eller inte. Så det var väldigt tydliga
karriärvägar och absolut. Jobbar man på och presterar bra så belönas det liksom.
Absolut. Så det var extremt tydligt att, och då menar jag att då har man ju ändå det här personliga valet och säga att ja, men jag ställer upp på de här spelreglerna eller jag gör det inte eller det här spelplanen passar mig eller den passar mig inte. Och det är klart att stundtals så är det i alla jobb tror jag, så blir det ju ändå att man kan tvivla på sin förmåga, för då är man också omringad av otroligt duktiga människor som både naturligtvis då kan göra att man ibland själv känner sig lite underlägsen och inte så duktig, men samtidigt så kan man ju då vända på det och ta styrka av det och lära sig av andra och få hjälp av andra, och den förmågan fanns ju verkligen i organisationen att hjälpa till. En enorm öppenhet att hjälpa varandra, inte vassa armbågar, inte att trycka ner någon, utan snarare bara hur kan jag hjälpa till. Och det kunde vara, man kunde skicka ett mejl tvärs över jordklotet och be om, är det någon som har gjort det här tidigare? Och inom 24 timmar så fick du svar från någon som inte hade någon aning om vem du var ens.
Just det, så det
fanns ett sånt organisatoriskt liksom. Sätt att liksom hjälpa till och bidra. Vilket gjorde att allt blev alltid väldigt mycket bättre än om man bara skulle ha tänkt själv.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du har ju hamnat då inom HR, och det var ju under den här tiden ändå.
På den här tiden hade ju hela det här HR-transformation-andan kommit igång, och många av de storbolagen jobbade ju med hur man kunde organisera HR, systemstöd för HR, även outsourcing på HR. Så att jag hade liksom både tur och tajming att ta tag i den här möjligheten.
Ja.
Så det var superroligt. Det var mina 5 absolut roligaste år på Accenture, skulle jag säga.
Och det var det de sista? Nej?
Det var inte de sista, nej. För att då hade jag ju tänkt att jag skulle kanske lämna
Accenture. Det är ofta så, det dalar lite på slutet.
Två gånger har jag sagt upp mig från Accenture faktiskt. En gång faktiskt innan, i slutet på 90-talet i dotcom-eran. Då hade jag fått ett erbjudande att börja på ett startup, och som alla andra, du vet, så var man ju liksom,
kastade man sig
över de här möjligheterna. Blev övertalad att stanna kvar faktiskt, vilket jag är så här i efterhand jätteglad för att den startupen visade sig sen inte ha den finansiering som de hade sagt i rekryteringsprocessen att de hade ordnat, så att det blev aldrig någonting av det visste jag ju inte då. Men jag valde att stanna på Accenture, men så hade jag då tänkt efter mina 5 år i den här rollen att nu måste jag ju ta mig i kragen och göra någonting mer i karriären än att vara på Accenture. Men då blev den nordiska HR-chefsrollen ledig av olika skäl. Så då tänkte jag att nej, men det kan jag prova. Och då fick jag ta den rollen och gjorde det de sista knappt 3 åren då på Accenture.
Men du, jag måste ju bara, innan vi liksom lämnar den här långa, fina konsultkarriären, du blev ju partner då. Och det blir man ju inte bara så där. Det vet ju jag som har jobbat i rekryteringsvärlden och har hört mycket historier om det här. Men det var, jag tänker, kopplat till jämställdhet, och är ju fortfarande så att det är för få kvinnor som blir partner.
Absolut, och det är ju absolut, nu tror jag återigen, jag slutade ju 2010, jag tror att det har hänt, eller jag vet att det har hänt jättemycket även på ett bolag som Accenture på samma sätt som det har gjort i de flesta, men när jag blev partner så tror jag att det var drygt 5000 partners globalt och vi var 4% kvinnor.
Mm.
Så det är en oerhört liten del kvinnliga partners naturligtvis. Och det som var lite intressant är att när jag gick in då i HR-chefsrollen så började vi titta lite mer analytiskt och datadrivet på vad är det som gör. För att om vi tittade då på Sverige så anställde vi 50-50.
Mm.
För det hade alla förstått, att vi behöver liksom anställa jämställt. Men sen när man kom upp till manager, ja, då var det 14% kvinnor. Och så till partner då, så minskade ju den ganska radikalt då. Så att vi var ju bara 4 kvinnliga partners då, på ett 50-tal i Sverige då. Och då började vi titta på, men vad är det som gör det då? Liksom, är det bara personliga preferenser eller finns det något systematiskt i det här som gör att kvinnor väljer att lämna eller inte då bli befordrade? Och vi hittade väl några saker. Dels så såg vi en ganska tydlig drag av att de kvinnor som kom in fick inte alltid lika bra roller, sina första projektroller. Och vad det berodde på försökte vi också naturligtvis mera upplysa om, att när vi pratade med både kvinnor, det är viktigt den här första projektrollen, och att kvinnor till större grad i projekten tog på sig rollerna som kommunikationsansvarig inom projektet eller lite socialt ansvarig och så vidare. Så till större såg vi. Så där kunde vi se en ganska tydlig att det var viktigt att säkerställa att de kvinnor som kom in också fick en första skarp roll.
Ja.
Och inte hamnade i liksom den här typen av mer stöttande, ta hand om rollerna. Det såg vi. Den andra biten vi såg var också att killar var över... Vi hade ju en väldigt tydlig ratingskala, betygsskala.
Just det.
Från liksom at the very top till requires improvement egentligen. Mm. Och sen ett antal steg däremellan. Där kunde vi se att killar låg liksom outliers. De var at the very top, men de fanns också representerade i requires improvement.
Okay.
Kvinnor däremot låg alltid på den övre halvan, men väldigt sällan at the very top.
Mm.
Vilket gjorde att liksom, på något sätt var det oerhört bra i ett system som Accenture att vara above average.
Okej, okay. Varför var det bättre än att vara på topp då?
Nej, det var det ju inte. Nej. Men man upplevde, för att jämförelsevis med hela liksom, populationen, så var det ett otroligt bra betyg. Och då tror jag liksom att då blev man ju ganska nöjd med det betyget.
Aha, okay.
Men det räckte ju då kanske inte till en befordran i slutändan.
Men du gjorde den där resan till the top då, kan man säga. Mm.
Och då kom den tredje aspekten in i det här med liksom att... förutom att prestera naturligtvis, och det var viktigt i den här miljön, så behövde du också ha ett internt sponsorskap för att bli partner.
Där kommer den. Mm.
Och det var ju någonting då, att man jobbade väldigt mycket med, och det gällde ju både killar och tjejer förvisso, alltså, som skulle göra karriär. Men med tanke på då att ibland att vi kunde se en skevhet i vilka som fick den här absolut högsta betyget. Och det var på något sätt ändå en ticket to play.
Mm.
Så det var det ena, att säkra att man hade rätt roller och att man också liksom på något sätt inte nöjde sig med näst högsta betyget.
Nej.
Utan att man argumenterade för det högsta betyget, men också säkerställde då att man hade ett internt sponsorskap helt enkelt.
Mm. Så var du med och implementerade det här då under din tid som
HR? Så länge jag var kvar, jag var ju inte kvar, men jag vet att man har jobbat väldigt mycket med de här frågorna därefter.
Och sen så börjar ju massa andra saker i ditt liv då. Och vi kan ju inte liksom dyka ner i allting. Men om vi skulle försöka liksom highlighta dem, för du har ju varit egen då under ett antal år innan du nu hamnade där vi är nu, och det vill vi ju också prata om. Vad ska vi säga om de här egna åren då?
Ja, men det har ju varit, det var ju 5 år blev det i slutändan, och det var ju ett, för mig personligen, ett modigt skulle jag säga. Kanske moget också. Beslut.
Det är ofta det.
Att våga ta det steget och inte. Jag hade ju ändå varit i en trygg anställning och hela tiden jobbat i ett sammanhang. Och här plötsligt skulle man ju ändå bevisa sig lite grann att man kunde komma ut och få roller och stötta liksom med det jag har gjort och med den kompetensen eller den erfarenheten jag hade med mig in.
Så nu var du tillbaka till självständigheten på riktigt
igen då? Nu var du verkligen
Zimbabwe igen. Liksom.
Ja, precis. Och ta det här steget. Nu gjorde jag det tillsammans med en väldigt nära vän och för detta kollega på Accenture. Som faktiskt valde att lämna sin anställning för att vi då skulle kampera ihop i vårat bolag
Annika,
Bessa,
Annika
Thunberg.
Mm.
Och så det var ju några superkul år. För min del blev det 5 år. Annika efter ett par år hoppade på en anställning och det hade vi hela tiden. Att det här är ju inte liksom något vi låser in varandra i, utan nu ska vi göra roliga saker helt enkelt. Och så fick hon ett roligt erbjudande som hon valde att hoppa på. Ja. Och då fortsatte jag själv sen.
Men det var interimsroller inom HR och konsulting på olika sätt. Och en bok.
Och en bok blev det, precis. Mm. Och det var faktiskt en lärdom där jag tror att vi båda, och då kommer vi tillbaka lite till det här med jämställdheten. För att vi båda funderade mycket på det här med till ledarförsörjning. Jag hade ju jobbat inom HR med ledarförsörjning och det här också med jämställdhet och liksom fler kvinnor i ledande positioner. Annika hade jobbat som headhunter och vi hade liksom på något sätt från ett externt eller ett internt perspektiv lite grann tyckte vi att inte pratade om det här med ledarförsörjning, liksom hur ska vi ha det, utan det blev väldigt liksom korta puckar, nu är det någon som slutar, nu ska vi tillsätta, vi ser ju det i media också, att man har inga successionsplaner, man har inget tänk, man går externt, fast man kanske borde ha tittat lite djupare internt, om finns det verkligen inte någon man skulle kunna bygga upp då. Så att då började vi och sa att nej, men låt oss skriva en artikel om det här på något sätt och se, liksom, låt oss bara formulera våra tankar om hur tycker vi att det borde vara eller hur ser vi på det här området. Alltså började vi med det och så insåg vi ganska snabbt, men vi borde nog prata med några och höra hur man tänker på företag. Och så började det med att 10 företag borde vi kanske prata med. Så började vi kontakta några företag om de kunde tänka sig att prata med oss. Och där någonstans växte det fram, för det visade sig ganska stort intresse för att prata om de här frågorna. Så i slutändan så sa vi, nej men vi skriver en bok om det här.
Vad roligt. Och den heter vad då?
Rätt ledare, bättre resultat. Precis. Och det här med rätt ledare var ju egentligen, för det finns ju otroligt mycket skrivet om vad bra ledarskap är.
Mm,
och vad liksom.
Jag har massor med böcker överallt.
Ja, så det fanns ju. Så det var ju egentligen inte, utan vi tänkte ju mer det här, vad är rätt ledarskap just nu? Och lite mer det här som jag fortfarande drivs av och tycker skulle vara spännande, men jag ser väldigt få företag jobba på det sättet. Lite mer tidsbaserade ledningsroller. Lite mer nästan kontraktsbaserat. Tyskland jobbar man väldigt mycket så. Man skriver ett kontrakt på 3 år och sen har man då den uppgiften. Och sen så efter 3 år så kan man förlänga eller välja att avbryta från båda håll.
Just det, att det inte blir sådär
att
på livstidskänslan.
Att det är livstids eller plötsligt så förändras förutsättningar för företaget. Och nu är man inte plötsligt rätt ledare längre för nästa fas. Men då i samband med att man kanske då blir ombedd att lämna, så blir det en personlig prestigeförlust snarare än att det var bara nya och ändrade. Jag är inte bäst på den här typen av fas.
Nej.
Det kan vara neddragningar eller det kan vara tillväxt. Man är ju oftast bättre på
Det där är ju liksom väldigt märkligt att vi inte kan ha kommit längre på den fronten, tycker jag också. För jag tänker på gigekonomin och vi liksom interimar. Och det är ju en mer rörlig arbetsmarknad på så sätt. Men ändå så sitter det lite i cement så där. Har man fått den där rollen, chefsrollen, så kan man liksom ha kvar den ganska länge.
Ja, och det var egentligen in i den här boken så var det för mig väldigt det här att jag upplevde att det fanns många bra ledare, men som på något sätt blev kastade lite grann på sophögen för att de inte liksom var rätt framåt och tappade självförtroende eller självkänsla i onödan, för de skulle vara rätt i ett annat sammanhang. Så att på något sätt just den här känslan av att ha den här löpande dialogen i företagen, har vi nu rätt ledarskap på plats för att göra det vi ska göra nästa då, vilken nu tidshorisont man har, beroende på hur snabbrörligt företaget är. Och kontinuerligt ha den dialogen tror jag är superviktigt då.
Mm. Verkligen. Men du, vad kom ni fram till i boken?
Ja, men flera saker. Dels att man pratar inte om det så där. Och egentligen sa vi att det ska inte vara så svårt. Det handlar snarare om dialogen. Att liksom, vad är rätt ledarskap för oss just nu? Och ha en samsyn runt det. Och har vi det då eller har vi inte? Och hur löser vi det? Att, liksom, att ha dialogen är viktigare än att fylla i något Excel-ark. Vilket många gånger upplevs kanske som en HR-process att göra den här planeringen. Och det är det ju verkligen inte. Utan det handlar ju om dialogen och samtalet om vi har rätt ledarskap framåt. Så det var en, liksom att ha samtalet. Gör det inte överkomplicerat. Ha samtalet nu och då och se över liksom om att vi har absolut rätt laguppställning. Lite så, kopplat till idrott naturligtvis. Mm. Att man hela tiden ser över liksom. Vem får nu vara med i liksom skidlandslaget?
Ja,
vem har bäst förutsättningar för nästa period? Mm. Det innebär ju inte att de som inte får plats just då är dåliga.
Nej, men precis. Definition. Man kanske kan spela på en annan... Eller satsa på skidskytte under en period.
Exakt.
Eller
det
finns,
ja, det är det. Så man kan liksom excellera på olika ställen. Så det var en sak. Den andra saken som vi ställde... Det här, för att få igång samtalen så ställde vi också, vad är dåligt ledarskap då? Och kan man leva med dåligt ledarskap? Och det var ju ganska tydligt också att många, ja, det är väldigt lätt om det är någon som gör något väldigt, väldigt oetiskt, ja, då är det inte så svårt. Men när det är någon som man upplever inte är rätt eller inte har rätt ledaregenskaper som man vill ha, så väntar man oftast alldeles för länge.
Mm.
Att liksom på något sätt förändra det. Mm. Antingen utveckla personen med tydlig feedback eller de facto byta ut personen. Så det tror jag nästan alla. Vi intervjuade ju 50 personer, vd:ar, styrelseordföranden och HR-direktörer i 30-tal bolag där det största var Sandvik och det minsta var Nordnet då, i Sverige. Och det sa, tror jag, i princip 100% sa just det här att vi väntade för länge att ta tag i något som vi såg var ett problem. Så det var en sån sak. Och då byggde vi på som en följdfråga då. Om man visar en fyrfältare där det ena liksom är prestation att leverera resultat och det andra är hur man gör det. Så vadet och huret egentligen. Mm. Vad väger tyngst? Och det är klart att alla liksom skulle vilja ha båda och. Man gör det både, liksom, man levererar och man gör det på ett fantastiskt sätt.
Men de tvingades svara.
Men de tvingades välja. Och då var det faktiskt spännande att det är inte alls så att det fanns liksom ett rätt här. Utan det fanns de som sa att nej, men alltså, att leverera resultat är absolut viktigast. Och sen får det inte vara liksom på ett oetiskt sätt. Men man kan liksom bortse lite grann för att man,
det viktigaste liksom, är liksom
att man inte lever helt enligt liksom företagets värderingar. Och andra sa nej, absolut liksom att det är värderingarna som liksom, man måste göra det på ett sätt som lirar med hur vi är som företag. Och då kan man inte liksom leverera dåliga resultat forever.
Nej.
Men det på något sätt är ändå liksom under... Så det var kul att se.
Men du, nu måste vi gå vidare här. Och jag tänker så här att du hann ju göra en massa saker under den här perioden. Men det är ju också med den liksom erfarenheten i ryggen som Tele2 hittar dig precis i samgåendet med... Kom hem. Eller hur? Visst var det så? Du kom in i samma veva där.
Ja,
När det var, och kopplat till kvinnligt och manligt, måste jag ju få säga det. Var det 16
14 i ledningsgruppen och jag var den enda kvinnan i den nya. Och jag den enda externa dessutom. Så att det är i och för sig, liksom om man ens ska skapa någon ursäkt, vilket jag, det är ju naturligtvis oerhört svårt och det blev ju uppmärksammat.
Ja, det blev, jag blev uppringd också i den där sammanhanget och frågade om jag ville uttala mig om detta, denna nya ledningsstruktur.
Ja, och jag var ju inte naturligtvis med och tillsatte den här ledningsgruppen, utan jag kom ju in i ledningsgruppen. Och det är klart att det både externt och internt inte togs emot speciellt väl, helt enkelt.
Nej, det var liksom det första hindret som man...
Det blev ju liksom naturligtvis ett ganska stort rabalder där och också någonting som vi behövde ta tag i direkt. Och också
vad tänkte du då?
Det som är faktiskt lite liksom... vad ska man säga, det som är lite naturligtvis tråkigt när jag tänker tillbaka på mig själv då i hur jag reagerar, det är att jag har ju levt i den där typen av värld,
ja,
i hela min karriär. Liksom, det här var ju inte en helt ovan miljö för mig att vara i, ensam kvinna i ett rum av män. Vilket gör att liksom, det i sig... Liksom, det var inte ett bekymmer liksom, personligen, om Nej. Du förstår vad jag menar. Men det är klart att man borde ha reagerat mycket starkare på helheten. Och det gjorde vi ju naturligtvis. Mm. Men just den här liksom, personliga, så har jag ju levt så i hela min karriär.
Ja, du liksom bara svepte in där och...
Ja.
Vad ska vi göra åt det här nu då, typ?
Ja, men lite grann så. Mm. Och det är klart att i en HR-roll så är det ju otroligt viktigt med den här relationen till vdn. Och det var ju därför jag valde att hoppa på att Tele2. Sammanslagningen, det här gigantiska förändringsarbetet, det är liksom det största förändringsarbetet då liksom i Sverige.
Ja, det måste
Sverige,
det ha varit.
Liksom, att få slå ihop de här
hur,
två
hur
bolagen.
Stora organisationer, hur mycket personer var inblandat då?
Nej, men i Tele2 så kan man ju säga 5 000 personer. Comhem var ju 1300 ungefär. Mm. Och det var ju Tele2 köpte ju Comhem. Men Anders Nilsson då, som var Comhems vd, fick förtroendet att leda det sammanslagna bolaget.
Ja.
Och i samband med det då så valde han att rekrytera in en ny HR-chef, vilket blev jag. Och jag minns fortfarande när han ringde och sa att liksom, och erbjöd mig jobbet.
Mm.
Och så slutade han samtalet med, Karin, nu har jag väldigt höga förväntningar på dig.
Okay.
Och då tänkte jag bara en sekund och så sa, ja Anders, det har jag på dig också. Och där liksom hittade vi varandra och jobbade jättebra. Och jag måste säga, verkligen uppskattade den tiden. Mm. Han har ju lämnat nu, men...
Han får nästan lite stjärna av dig.
Han får verkligen en stjärna. Väldigt roliga år som vi jobbade där, tillsammans 2 år ungefär då. Vi har jobbat oerhört mycket med en inkluderande kultur.
Ja, nu kommer vi till den.
Ja.
Vad bra, för att det är ju så att jag har ju en samarbetspartner till podden som heter Volkswagen Group Sverige. Mm. Och de skickar alltid med en fråga som just handlar om det du nu sa, nämligen inkluderande ledarskap.
Mm.
Så det blir ju spännande att höra då, för att det vi adresserar då, det är ju att vi gärna vill att du ska exemplifiera vad inkluderande ledarskap är för dig. Och då kanske du har ett exempel här på gång, tänker jag.
Ja, nej men det så tror jag ju det här med inkluderande ledarskap är väldigt mycket ett förhållningssätt. Och på något sätt en övertygelse om att det bara inte finns ett rätt, utan liksom att olika perspektiv förbättrar liksom beslutsfattande. Du får bättre beslut om du lyfter in olika typer av perspektiv i ditt... Och att olika människor har olika erfarenheter och att man kan lära sig något av alla. Och det är liksom min egen personliga, och det är så jag försöker liksom jobba med mitt team, vilket också har gjort att de HR-specialister som jag har, vi har ju liksom en unik kompetens. Som jag anser har kommit bättre Tele2 tillhanda i och med att de specialisterna själva har fått företräda sina områden gentemot koncernledningen eller gentemot verksamheten. De har dels blivit mer synliga, deras specialistkompetens har kommit fram mycket bättre än om man kanske som traditionellt att allt skulle ha gått via mig och kanaliserats via mig som HR-chef. Så att istället för att... min compensation and benefits-person skulle ha berättat för mig allt som hon nu har förberett och tagit fram, och så ska jag försöka återberätta det i en remuneration committee, så är det klart att det är hon som föredrar det där.
Ja.
Och på samma sätt om vi nu har liksom runt arbetsrättsliga frågor, att det är min liksom, person som är ansvarig för labor relations som gör de dragningarna i koncernledningen. Det tror jag har varit otroligt positivt för personerna själva, men framförallt för verksamheten, för de har ju fått en mycket bättre stöd från min
Så att inkludera fler i, liksom i högsta beslutsfattandet, ja, helt enkelt.
Det tycker jag liksom har varit en sån sak. Och sen har vi jobbat mycket mera på djupet inom vissa enheter. Vi har ju haft liksom, vi har ju några som butiker och våran kundtjänst. Där är det ju väldigt mycket ungt ledarskap, och det är ju en ganska stor personalomsättning av tradition i den typen av roller. Där har vi också jobbat med mycket med jargonger.
Mm. Machokulturen och så.
Ja, så att där gjorde vi också faktiskt en undersökning med Kikol då för att titta på. Den visade sig faktiskt att vi var ganska duktiga, men att det fanns vissa det här liksom lite grann att man ändå skulle ha lite skinn på näsan.
Mm.
Och det är klart, det är ju bra, men var går gränsen för när det inte är skinn på näsan utan att man på något sätt bara trillar med i en jargong.
Mm.
Och liksom lite grann ha den öppna dialogen om jargongen, och det är också i bemötande, eller hur kunder bemöter, att man plötsligt bara helst vill prata med en man och inte en kvinnlig säljare.
Mm.
Om man då tolererar det eller inte.
Det var sådana frågor
också som kom upp. Mm. Att det, så det var både i kundmötet men också i liksom hur man jobbade ihop som team.
Mm. Så vad spännande att höra. Och det finns ju, vi skulle säkert kunna spela in ett avsnitt till om kulturen och resan som du just nu är inne i.
Mm.
Kanske ska nämna någonting om hur läget är nu på Tele2. Bytt vd.
Vi har bytt vd. Nu har vi en normal, Kjell Morten Jonsson, som kom in här i september. Och då som alltid så är det ju klart att Tele2 är en väldigt värderingsstyrd kultur, vilket är fantastiskt. Jag måste verkligen säga det. Jag tycker det är ett otroligt härligt företag.
Mm.
Det här med värderingar och kulturen och Tele2-andan, den är oerhört stark. Mm. Och något som vi med näbbar och klor försöker liksom fortsätta bygga.
Och ni är och bygga ett nu, men man pratar inte om gamla komhemmar och sånt där längre.
Nej, det tycker jag faktiskt att vi har kommit ifrån nu. Nu är vi ett bolag. Vi fortsätter att jobba naturligtvis med många liksom förbättringar och synka och så vidare. Men jag tycker att vi verkligen är ett bolag nu.
Mm.
Och vi jobbar väldigt mycket med liksom det här att once a Tele2er, always a Tele2er.
Mm. Mm.
Att man ska liksom, vi ska vårda de som jobbar hos oss medan man är där. Men lämnar man oavsett av skäl så ska man ändå liksom ha känslan av att jag var med, jag var där och ha den här positiva inställningen då. Så att vi jobbar vidare väldigt mycket nu då naturligtvis när det kommer in ett nytt ledarskap. Så handlar det om att få upp den dialogen igen då med medarbetarna.
Så hela den här förtroendebiten
behöver man ju börja bygga igen. För att man är oerhört villig att lyssna på och liksom ta till sig. Men man behöver få det där förtroendet. Och ett sätt som vi har gjort det är med väldigt tät dialog med våra medarbetare. Vi har då en sån här Teams Live-event, men där också alla medarbetare i chatten får ställa vilka frågor de vill, och så svarar då vdn eller jag, eller vi är några stycken som sitter runt bordet så att säga, beroende på vad det är för frågor som dyker upp. Och dessutom så kan man då ställa frågor anonymt eller med namn i den här chatten, och sen så läser liksom vi upp dem.
Härligt, Karin. Jag tänker så här att det är ju roligt att få följa med över hela din karriärresa. Och då brukar jag ju alltid också dyka ner i saker som har hänt. Då har vi ju pratat lite grann om sådana saker som säkert har varit avgörande för att du står där du är idag och är den du är idag. Men när man tittar på så här liksom präglande stunder i livet så hittar man ju oftast både ups and downs.
Mm.
Vad har du för någonting som du kan ringa in så här är viktiga stunder? De som har varit så här vägskäl, att då var det tufft eller då var det bra. Du får välja.
Nej, men vägskälen har väl egentligen, det har inte varit liksom såna här skarpa vägskäl. Det har ju varit vid något tillfälle när jag har valt att lämna ett arbete där jag liksom på något sätt kände att här rimmar inte mina värderingar med den chefen som jag jobbade med.
Mm.
Och det har varit en sån tydlig, och det var också något som jag verkligen lärde mig av, att det ska jag göra igen om jag hamnar i samma situation, och jag kanske inte ska vänta så länge. Utan oftast så känner man ju på sig. Men jag försökte vända och vrida på mig för att på något sätt vara till lags i det här fallet, eller försöka liksom förstå spelplanen. Och trodde kanske att det låg hos mig, varför inte lirade. Men till slut så insåg jag att nej, men det är nog faktiskt inte, det ligger inte hos mig, utan det ligger hos den andra, eller i kombinationen av oss två. Så det tror jag var ett sånt liksom vägskäl där jag gjorde det. Och att då i samband med det så startade jag också liksom det här egna företaget. Det tror jag ändå har varit för min egen personliga del, och de uppdragen jag fick förmånen att jobba med under de här 5 åren, väldigt varierande från att vara interims-vd på svensk adressändring till att ha varit på Nya Karolinska, till att ha varit i Danmark när Telia och Telenor skulle merga på den danska marknaden. Mm. Väldigt, väldigt olika karaktär på uppdrag. Otroligt liksom spännande att få dyka ner och också känna hur man bidrar när man kan fokusera på en uppgift. Mm. Liksom att vara där och bara hela min tid går åt till att hjälpa det här med den här uppgiften. För så fort du kliver in i en anställd roll, då har du personalansvar och du har ett ledaransvar. Mm. Och det är mycket annat som tar tid.
Så det var väldigt utvecklande roller där.
Väldigt utvecklande roller, och också känna att man kunde bidra. För man hade ju tiden till att bidra, för man hade mycket tid att tänka. Mm. Så att om man kunde ha lite mer tid att tänka framåt, det skulle jag liksom gärna se så.
Att ta tiden till egen reflektion.
Absolut.
Mm. Men du, vad är det som har varit tufft fast i livet då, för dig?
Jag skulle säga att de här åren på Accenture, liksom att hela tiden känna att man inte riktigt räcker till, det har nog ändå liksom varit oerhört tufft, skulle jag säga. Och liksom lite då också självförtroende knäckande bitvis, absolut. Så att man tappar liksom lite självförtroende. Man liksom, man kämpar och kämpar och kämpar.
Så du är en riktig fighter som stod ut i många år, där kan man säga då. Ja. Med den här.
Ja, men det var nog liksom, det var många tuffa år. Men och återigen, det är tur att man kommer ihåg de goda stunderna.
Ja, men du Karin, nu ska vi summera. Det blir inte så lätt efter det här härliga, långa samtalet. Men jag ska också flika in att när vi fick kontakt med varandra för en tid sedan, eller ja, vi har ju barn som har tangerat varandra också, ska vi nämna, men på fotbollsplanen.
På fotbollsplanen.
Men då var det så att det var när vi skulle starta vårt rekryteringsföretag, EQ Executive Search, som jag bollade lite med dig helt enkelt inför starten av det. Mm. Jag tänker så här, man ska alltid reach out till människor som är kloka, precis som du gjorde när ni skulle skriva er en bok och så, som kan ge en goda råd. Mm. Och då var det faktiskt så att det var du som kom på vad vi skulle heta. För vi hade ett annat namn från början. Och så har du bara så där när vi gick ifrån en lunch då som vi hade haft. Mm. Amen. Varför heter den inte EQ? Ja, det var så att vi har ju, det är extra roligt att få tacka dig offentligt för att du kom på det briljanta namnet.
Ja, men det är ju superkul naturligtvis. Mm. Och ja, nej, det var en...
Ja, för vi var inne på att det skulle heta någonting med equality, eftersom det är det som är vår nyckel då, eller en av nycklarna.
Just det.
Och det moderna ledarskapet, för vi tror på att moderna ledare har ett högt mått av EQ i sig. Exakt. Så då blev det ju verkligen så här, det står för båda delarna.
Det står för båda delarna, Och det var väl, och det är alltid liksom så, ibland går man och reflekterar över saker och ting och så, Så det var jättekul. Ja. Jag känner mig väldigt
du känns lite
ärad
lite
och ödmjuk att ni valde det. Väldigt, väldigt roligt, tycker jag.
Ja, det är kul. Men du, nu ska vi ju också då försöka summera. Och då brukar jag göra lite olika. Men när man liksom, du har ju lagt ut liksom din tidslinje här nu och highlightat några grejer. Men om du skulle ge några goda råd till den unga Karin.
Den unga Karin.
Ja. Är det någonting som skulle sticka ut i de råden?
Jag tänker faktiskt lite så här. Jag har ju en dotter som är 22 år då. Mm. Och i somras skulle hon göra ett internship. Och inför det då, för jag vet att det skulle vara liksom en väldigt utmanande miljö att vara i. Och jag har ju jobbat i utmanande miljöer. Så då, och jag tänkte att jag behöver ge henne några råd inför det här. För allting kanske inte liksom är frid och fröjd. Liksom, eller man kanske inte alltid känner att man lyckas så som man själv upplever att man borde göra då. Och då sa jag tre saker som jag så här efterhand har funderat på. Det hade jag nog gärna varit bättre på själv faktiskt, om jag hade liksom fått de råden och försöker tänka på. Men det första var rondellen. Sa jag, tänk på en rondell, att liksom, ja, kommer man fel, man kan åka ett varv till, men man kan inte åka mer än tre varv, sen måste man välja en väg ut. Så att det är helt okej om man känner att man inte riktigt har hamnat rätt, att man tar ett varv till, fundera, men sen välja en väg ut. Och liksom, och kommer man fel, då får man vända och köra tillbaka, så att säga. Mm. Men det var liksom den första rondellen.
Vilken bra liknelse.
Och också det här att inte älta inte mer än 3 gånger något som har hänt. Det bidrar inte till någonting, utan älta det 3 gånger, fundera på vad du kan lära dig och ta med dig, släpp det och gå vidare. För det har ju redan hänt, du kan inte göra någonting annorlunda bakåt, utan du kan bara ta med dig något. Så att rondellen kan användas både utifrån om du står inför ett val. Aha. I slutändan handlar det bara om att välja en av vägarna och sen skapa argumenten för att den vägen man valde var den bästa.
Mm. Så rondellen är med i ditt tänk?
Rondellen. Ja. Den andra var morfar. Och det handlar kanske mer om att man ska tänka på en person som man tycker om, att som man känner sig sedd och uppmärksammad av, och varför. Och min pappa då är enormt duktig på att vara intresserad av andra. Och alla tycker att det är väldigt trevligt att gå en golfrunda med honom. För det innebär att efter då, de här 5 timmarna på golfrundan, då har han ställt oerhört mycket frågor. De har fått prata om sig själva.
Mm.
Och så då sa jag, tänk på morfar. Det vill säga, var intresserad av andra. Ställ frågor. Och speciellt om du är osäker i en situation, vänd fokuset ifrån dig. Mm. Och vänd liksom ljuset på de andra. Alla tycker om att få lite ljus på sig, och det är en bra egenskap, och den hade hon använt då väldigt mycket. Och den sista som jag lånade av en kompis var hashtag löste.
Okej.
Okay, ja. Det vill säga liksom, man kan mycket mer än vad man tror. Det är bara att ta tag i det. Det är bara att lösa liksom. Det är ingen idé att liksom gnälla över saker, utan det är bara get on with it och liksom lösa saker och ting. Så att de 3 råden fick min dotter, rondellen, morfar och hashtag-löste.
Gud, vad bra att också sätta liksom ett namn på varje grej. Då kommer man ju komma ihåg det också.
Då kommer man ihåg det. Så det kan jag fortfarande
använda. Ja, och det där hade du själv behövt höra.
Ja, men jag tror att, jag tror framförallt det här med morfar, att kanske vara mindre fokuserad på sig själv.
Mm.
Och att man tror att omgivningen tänker lika mycket på vad jag gör eller inte gör. Ah. Så är det ju inte. Utan alla har ju fullt upp med sig själva. Så den tror jag att man ska liksom ännu mera få in.
Anamma. Ja. Det är ju så häftigt det där, tycker jag. Att när man, jag har ju liksom, jag är ju tränad på att inte fokusera på mig själv.
Ja, exakt.
Eftersom jag har intervjuat människor hela mitt liv. Men det är ganska häftigt det där, när man inser att man blir så mycket bättre också när man släpper garden på något sätt.
Exakt.
Och det är ju, apropå det här som vi började prata om, när man synlighet och står på scenen och allt sånt där, som jag ju också gör en del. Mm. Det är ju också ganska häftigt när man liksom, men jag tänker inte på mig då.
Nej.
Eller jag försöker i alla fall. Utan jag tänker på de som sitter där.
Ja.
Och vad de liksom tänker och har för liksom någonting i huvudet, och vad kan jag skicka med och sådär.
Ja, och det är det jag tror många, i alla fall unga då, som är i början av sin karriär. Man är väldigt upptagen av hur man uppfattas.
Ja,
om man säger något som man inte tyckte var bra, och så tänker man att alla går och tänker på hur dumt jag formulerade mig, och så vet man att nej, men så är det inte, för alla är fullt upp
med
sina egna liv eller karriärer eller utmaningar, så att säga. Så det kan jag använda fortfarande till dottern ibland. Vilket varv i rondellen är du på nu? Ja.
Och vilket varv är du i rondellen nu, undrar jag då, Karin?
Nej, men jag funderar fortfarande på vilken väg jag ska ta. Men jag är inte på tredje varvet i alla fall.
Nej. Vad roligt det var att få prata med dig. Jag bara så här, kom upp i mitt huvud nu. Hur många gånger har du tänkt på dig själv nu under det här samtalet?
Nej, men det är väl tillbaka till att det är ju lite så här konstigt att sitta och prata om sig själv.
Mm.
Måste jag säga. Men du är ju som sagt en bra intervjuare. Så att på det sättet, och du är ju en sån person som ställer frågor och lyssnar. Och då kommer man tillbaka till. Det är ju ganska roligt.
Ja. Tack snälla Karin för att du har varit med här.
Ja, tack själv.
Hoppas du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Karin Svensson. Du som gillar det vi gör här i Karriärpodden och i Women for Leaders. Du följer väl oss också i alla kanaler och prenumererar på podden så du inte missar när nästa avsnitt kommer. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort kommentar om varför du gillar den här podden i iTunes. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.